Ikväll ska vi alltså försöka redogöra för vad Bibeln säger om lagen. Och vi delar upp det i punkter. Den första punkten blir den naturliga kunskapen om lagen. Alltså den kunskap om Guds lag som vi människor har såsom människor utan hjälp av någon särskild uppenbarelse. Vi har läst i Bibelns första kapitel om hur Gud skapade människan och att han gav människan ett bud av kunskapens träd på gott och ont. Ska du inte äta? Eller han gav detta förbud. Men det är inte allt av lag som Gud har givit människan, utan han har ju skapat människan i sin bild eller till sin avbild, som det brukar översättas. Och det betyder att han har skrivit kunskapen om sin vilja, den moraliska lagen, i människans hjärta, så att människan är rättfärdig och helig, lever i enlighet med lagen och kan göra det. Så är det före syndafallet. I våra lutherska bekännelseskrifter står det: så levde icke våra stamföräldrar före fallet utan lag, ty Guds lag var skriven i deras hjärtan då de var skapade till Guds avbild. Men hur gick det då med människan i och med syndafallet? Ja, den här kunskapen om Guds vilja, den förmörkades, men den försvann inte helt. Än idag så har alla människor av naturen en viss kunskap om Guds lag. Och det är i enlighet med den kunskap om vad som är rätt och fel som de har, som deras samveten reagerar, dömer deras ord och handlingar. Och grundstället i Bibeln om det här är Romarbrevet 2, vers 14 och 15. Där står det: ty då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att ha lag sig själva en lag, då de ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Därom utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd, så också i den inbördes umgängelsen deras tankar, när dessa anklagar eller också försvarar dem. Nu är den här medfödda naturliga kunskapen om lagen inte fullkomlig, och den förmörkas ytterligare, undertrycks på olika sätt under inflytande av syndiga seder och vanor. Men ändå så har det förblivit hos människorna tillräckligt av kunskap om lagen för att övertyga människorna om deras syndfullhet och skuld inför Gud. Alla står där med skuld och utan ursäkt inför Gud. Romarbrevet 1, 32, 3, 19 och 20. Och vi kan inte på något annat sätt förklara att hedningarna anstränger sig att försöka sona sina synder genom allehanda offer. Man har en kännedom om att det fattas någonting för att leva i harmoni med det rätta, i harmoni med Gud, och så försöker man med egna ansträngningar ställa till rätta på olika sätt och sona sin skuld. Nu vet vi att människans samvete är skadat mer eller mindre. Det är fördärvat, men det finns ändå, och det är aktivt där. Och det bär vittnesbörd om lagen och lagens stränghet, om människans ansvar för sina gärningar, om syndarens rättvisa fördömelse enligt den dom som en allvetande och allsmäktig Gud avkunnar. Och då kommer vi in på samvetet. Vad är samvetet? för någonting. Det blir den andra punkten, samvetet. Ja, samvetet är inte någonting som man kan skaffa sig. Utan samvetet är något som varje människa har av naturen. Det är en dyrbar gåva från Gud och det skiljer människan från djuren. Det är en mäktig kraft, det är en förmanare i människans liv. Det är samvetet som driver människan att göra eller inte göra det som hon tror är rätt eller fel. Nu är det viktigt att man inte sätter likhetstecken mellan samvetet och människans moraliska övertygelser. De uppfattningar som man har om rätt och fel. Och samvetet, det är inte samma sak. Samvetet och kunskapen om det naturliga, kunskapen om lagen, den naturliga kunskapen, det är inte samma sak. Samvetet är någonting som bär vittnesbörd om ens moraliska övertygelse och bär vittnesbörd om lagen. Vi kan förklara det här på det här viset. Vi skiljer ju mellan en domare vid en domstol och den lag som han dömer efter. På samma sätt så måste vi skilja mellan samvetet och vår kunskap om vad som är rätt och fel. Om vi alltså har, låt oss säga, inför Gud och hans ord felaktig uppfattning om vad som är rätt och fel, så reagerar samvetet i enlighet med det vi tror är rätt och fel. Och en sån människa måste alltså undervisas och upplysas om vad som är rätt och fel. Det är därför som Bibeln talar om hur viktigt det är att man inte tvingar människor mot samvetet. Därför att samvetet är någonting som handlar utifrån den övertygelse man har. Man ska alltså undervisa en människa så att de får en rätt kunskap. Och då kommer samvetet att agera i enlighet med den kunskapen. Och att handla emot sitt samvete. Man har en kunskap om någonting men man handlar ändå inte i enlighet med den. Då handlar man mot samvetet. Vilket är mycket allvarligt och är en synd. Samvetet reagerar aldrig oberoende av den övertygelse vi har om vad som är rätt och fel. Och har vi ingen övertygelse alls om vad som är rätt och fel, då kan samvetet inte reagera. Samvetet undersöker inte riktigheten i våra övertygelser. Vad vår övertygelse än är, så driver oss vårt samvete att rätta oss efter denna övertygelse i våra liv. Och det dömer våra handlingar efter den. Vi tar ett exempel. Om vi har fått för oss att det är synd att äta lingonsylt. Så får man alltså dåligt samvete om man skulle göra det. Då är alltså inte botemedlet att man ska försöka att få en människa i alla fall att äta lingonsylt. Det vill säga handla mot sitt samvete. Utan botemedlet är att undervisa den människan om att lingonsylt är lovligt att äta. Ni hade väl väntat er att jag skulle ta något annat exempel, men jag får ta något mycket neutralt om lingonsylt. Man skulle kunna definiera samvetet som en känsla av tvång. Vi känner att vi bör göra vad vi tror är rätt och att vi bör undvika vad vi tror är fel. Vårt samvete reagerar gentemot våra egna övertygelser. Aldrig gentemot andras. Det är också viktigt att komma ihåg att man alltså inte överför sin egen övertygelse på en annan och så anklagar den människan för att inte handla utifrån min övertygelse. Man ska övertyga genom att undervisa om vad Gud säger i sitt ord, så att om möjligt därmed en rätt övertygelse skapas, så kommer den människan då att handla efter den övertygelsen. Det är alltså viktigt att först ha den rätta moraliska övertygelsen, och den måste vi hämta från Guds ord. I moraliska frågor bör samvetet inte underordna sig någon annan norm än Guds lag. Nu är samvetet inte alltid aktivt. Utan bara när våra moraliska övertygelser i en viss situation prövas, sätts på prov, då reagerar samvetet. Och det är då som det nödgar oss, tvingar oss, vill få oss att rätta oss efter övertygelsen. Det varnar oss att inte göra vad vi tror är fel, och det tvingar oss eller vill driva oss kraftigt att göra vad vi tror är rätt. När vi lyder samvetets röst, då gillar samvetet det vi gör. Men det anklagar oss, det håller oss skyldiga när vi försummar att handla i enlighet med vår övertygelse. Vi får dåligt samvete. Och att inte bry sig om samvetets röst är alltid en synd. Allt som inte sker av tro, det är synd, Romarbrevet 14:23. Och här betyder alltså tro övertygelse. Den personliga vissheten att det vi gör är rätt och i överensstämmelse med en erkänd norm eller lag. Att alltså handla på chans, det är synd. När vi handlar så ska det ske i full övertygelse och visshet om att detta är rätt. Och vilken övertygelse en person än har i moraliska frågor, så är det en synd att handla mot den. Och det är fel att göra det som man tror är fel. Fastän nu samvetets vittnesbörd inte får ignoreras, så är ju samvetets vittnesbörd i sig självt inte någon ofelbar vägledare. Och det förstår vi ju. Det kan ju kontrolleras av en felaktig regel, en felaktig lag, en felaktig undervisning. Man kan ju ha fått inpräntat i sig att det är synd att äta lingonsylt. Och då reagerar samvetet emot att äta lingonsylt. Alltså är samvetets reaktion inte någonting ofelbart, utan den bestäms av övertygelsen som man har fått. Kristus säger oss att människor kommer att tro att de gör Gud en tjänst när de förföljer hans lärjungar. Kommer alltså att finnas människor vars samveten driver dem att förfölja Kristi lärjungar. De har fått för sig att det är det mest rätta, det är riktigt att tysta dessa människor, undanröja dem. Paulus drev av sitt samvete att utrota de kristna, till exempel. Han hade fått felaktig undervisning, och han berättar ju själv mycket om det här. Andra kommer av falska övertygelser att betrakta sånt som orätt som Gud tillåter. Det tar Paulus upp i Romarbrevet 14. Människor har fått för sig att det är synd att äta kött som har offrats åt en avgud. Eller att det är synd att äta kött på fredagar. Eller man har överfört det gammaltestamentliga sabbatsbudet i dess utvärtes mening på nya förbundet. Och förstår inte att alla dagar som sådana är lika. För sådana människor är ätandet av kött en samvetsfråga, eller vad man gör på lördagen eller på söndagen en samvetsfråga. Och det är en verklig synd då för dem om de äter kött eller om de syr på en lördag eller en söndag eller någonting sådant. Vad är då botemedlet? Ja, det är alltså inte att tvinga dessa att handla mot sitt samvete, utan det är att man undervisar dem från Guds ord så de får en rätt övertygelse. Så att rätta övertygelser skapas i deras hjärtan, på grundval av vilken sen samvetet kommer att driva oss att vilja göra det som är rätt. Och till sist, när vi nu talar om samvete, ska vi kanske säga, vad är botemedlet för ett dåligt samvete? Botemedlet, det är Guds förlåtande nåd. Att förtrösta på Guds nåd, Guds förlåtelse, det är botemedlet. Hebreerbrevet 10:22. Sen kommer vi till en tredje rubrik. Den lag som Gud har uppenbarat. Den uppenbarade lagen. Och det var på Sinai berg som den naturliga lagen utvidgas, nedtecknas i de 10 orden av Gud själv. De 10 orden eller de 10 budorden. Upptecknade på 2 stentavlor. Denna första uppteckning har gått förlorad, men uppteckningens innehåll har blivit bevarad och den finns i Bibeln i andra Mosebok 20 och femte Mosebok 5. Den gammaltestamentliga ordalydelsen av budorden innehåller satser som endast gäller judarna. Ni vet att i gamla förbundet så är det frågan om en teokrati, en gudsstat där Gud arrangerar hela folket som sitt folk med ordningar som där det andliga och det politiska går i varann. En sådan sammanställning av stat och kyrka eller en teokrati föreligger inte i nya förbundet. Och det bör man observera. När det gäller en auktoritativ utläggning av dessa 10 ord så finner vi den särskilt i Jesu bergspredikan, Matteus 5-7. Och när det gäller Nya testamentets utläggning av det tredje budet så kan man särskilt lägga märke till Markus 2, 27, 28 och Kolosserbrevet 2 och 16. Sabbatsbudet i dess utvärtes mening gäller icke andra än judarna i gamla förbundet. Alla dagar är lika. Här gäller inte att skilja på dag och dag eller på mat, viss mat som ren och annan som oren. Utan allt är rent och alla dagar är lika. Sabbatsbudet i dess invärtes andliga innebörd däremot gäller, det vill säga att vi har vila eller sabbat hos Kristus och att vi därför ska hålla oss till hans ord, ta vara på hans ord, tro evangelium. Och i den lutherska kyrkan har vi ju Luthers klassiska förklaring till det tredje budet. Det handlar inte om att ta vara på en viss dag, utan det handlar om att vi kristen frihet använder söndagen för att gemensamt kunna få vila genom evangelium. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt gärna hör och lär det. Kolosserbrevet 2:16 alltså. Också Romarbrevet 14, vers 4 och 5, Galaterbrevet 4, 9 till och med 11 visar att sabbatsbudet i dess utvärtes mening gäller icke i nya förbundet. Och det är alltså inte genom en ny gudomlig lag som de kristna har söndagen som en vilodag, utan det har skett i full frihet, i kristen frihet. Det är inte så att lördagen liksom har flyttats ett steg. Den lag vi nu har i de 10 buden, den kallas den moraliska lagen. Man talar också om ceremoniallagen, och då menar man de lagar i gamla testamentet som handlar om vilka offer som skulle offras, på vilka dagar det skulle ske, hur det skulle göras. Och så talar man om den borgerliga lagen, och det är alltså alla dessa lagar om hur hela den gammaltestamentliga kyrkan eller teokratin, staten, skulle styras. Hur man skulle straffa tjuvar och äktenskapsbrytare och hur samhället skulle regeras. Och i gamla förbundet är det här mycket vävt i ett. Men det är alltså den moraliska lagen som alltjämt gäller. Den ceremoniella lagen, den hörde hemma i gamla förbundet med gamla förbundets gudsfolks särskilda uppgift, liksom deras borgerliga lag. Innebörden av den moraliska lagen blir klar genom en rad förklaringar och utläggningar i Bibeln själv. Och den är, som vi sa förut, en fullständigare utläggning av den naturliga lagen, alltså samma lag som är skriven i människans hjärta. Och denna lag, den är bindande för alla människor. Galaterbrevet 3:10, 5 Mosebok 27:26. När det gäller ceremoniallagen, som alltså inte gäller på det sättet att vi ska iaktta dessa ceremonier, så är den ju likväl av största värde i den kristna församlingen, eftersom den är en skugga av Kristus. Den är en skugga av Kristus, det står i Kolosserbrevet 2:16-17. Genom att alltså ta del av ceremoniallagens undervisning så ser vi skuggan av Kristus och hans verk. Men dess auktoritet och giltighet upphörde när Kristus hade kommit. När alltså verkligheten själv har kommit. Det som skuggan vittnade om. Och de borgerliga lagarna som Gud gav åt Israel, de fortsatte att gälla så länge som judarna var en nation, en speciell Guds stat. Nu kommer vi till det fjärde. Vad lagen är för någonting och lagens auktoritet. Jag ska börja med ett citat ur de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieformen. Därför framställer vi så som vår enhälliga tro, lära och bekännelse att lagen egentligen är en gudomlig lära. En gudomlig lära i vilken Guds rättfärdiga, oföränderliga vilja uppenbaras, och hur människan ska vara beskaffad i sin natur, i tankar, ord och gärningar, så att hon kan täckas Gud och vara honom välbehaglig, medan han hotar överträdarna med samme Guds vrede och med timliga och eviga straff. Det där citatet säger alltså lite om vad lagen är och dess auktoritet. Auktoriteten är alltså inte hämtad från Mose. Han är bara förmedlare av lagen, utan lagen har auktoritet därför att det är den helige och allsmäktige Gudens ord, hans vilja. Det är hans auktoritet som står bakom varje bud. Så börjar ju också buden, jag är Herren din Gud, Andra Mosebok 22. Det är budordens inledning. Klargör vems lag det är, vems auktoritet. Och därför så kan ingen människa upphäva det här. Ingen furste, ingen präst, ingen församling, ingen kyrka, inget samfund. Inte ens hela den kristna kyrkan på jorden kan göra om inte ens den minsta prick av lagen. Inte en hake av lagen ska förgås. Kan inte ändra på det, varken för egen del eller för andra. Man kan naturligtvis göra det, men likväl har man inte upphävt det. Det står där ändå, och människan ska på den yttersta dagen dömas därefter. Ja, men kan ju ni invända då, hur är det då med sabbatsbudet i dess utvärtes mening? Ja, det har vi redan sagt, att angående den sjunde veckodagen som Herrens sabbat, då judarna skulle vila från allt arbete, så har den avskaffats så som särskild dag av Herren själv. Matteus 12:8, Kolosserbrevet 2:16, Romarbrevet 14:5-6. Och varken Gud eller apostlarna har utsett söndagen eller någon annan dag som dagen för vila och gudstjänst, utan det är i kristen frihet, en fritt val, som de kristna började att samlas på första veckodagen för morgon, för gudstjänst, ligger på morgonen, och det har man alltså gjort i kristen frihet, och bland annat därför att Herren Kristus uppstod då på den dagen. Men i och för sig så vore det tänkbart att försöka samla de kristna gemensamt till gudstjänst någon annan dag. Men när vi nu har möjligheten att samlas på söndagen, så tar vi vara på den. Men skälet är inte det att den dagen är heligare än andra, och man får inte göra det eller det på den dagen, utan skälet är att vi ska icke förakta predikan och Guds ord. Vi ska söka oss till Kristus, ta vara på den sanna vilan, den sanna sabbaten eller vederkvickelsen för själ. Hur är det då med lydnaden för den moraliska lagen? Är den frivillig? Nej, den är inte underkastad människans villighet, så att de som vill, de bör följa den, och de som inte vill, de är fria att låta bli. Utan alla är underkastade lagen. Det är inte heller frågan om vår förmåga, så att man säger de av oss som nu inte har förmåga att lyda lagen kan låta bli, de andra kan jobba på. Utan alla, oberoende av villighet eller förmåga, är underkastade lagen. Och uppfyllelsen som är befallt av Gud, oberoende av vår villighet och förmåga, den måste vara fullkomlig. Ni ska vara fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig, säger Jesus. Och redan i gamla testamentet står, ni ska vara heliga som jag, er Gud, är helig. Vi måste rätta oss efter och uppfylla alla lagens ord. Och det står i 5 Mosebok 27:26 att gör vi det inte, vi ställer under förbannelsen. Nu tror många människor att det är frågan om att man på ett yttre sätt försöker att inordna sig efter lagen. Men lagen kräver mycket mer. Den kräver att vi i osjälvisk kärlek uppfyller alla bud. Att vi av kärlek till Gud, av allt vårt hjärta, av all vår själ, av all vår förstånd, håller alla bud. Med andra ord så kräver lagen av oss en helt annan natur än den vi har efter syndafallet. Och när människan får det klart för sig, då blir hon förfärad. Därför att då ser hon det omöjliga i att kunna nå himmelen. Då ser hon bara förbannelsen som vilar över henne. Och då har också lagen uppfyllt sitt syfte för människan. Den har förskräckt henne. Hon har blivit bedrövad över sin synd. Och hon ser ingen räddning hos sig själv. Hon behöver räddas. Hon behöver en frälsare. Och det är då som evangelium kommer med sitt glada budskap om att du har en frälsare. En frälsare som har hållit hela lagen i ditt ställe och som har lidit förbannelsen i ditt ställe. Och detta, frihet från förbannelsen, nåd och en rättfärdighet som du själv inte har, är din och räckes åt dig i evangelium. Men det ska vi tala om senare. Nu ska vi fortsätta att tala om lagen. Och vi hinner också säga då något om det femte, lagens uppfyllelse. Då måste vi skilja på människan före syndafallet och efter syndafallet. Före syndafallet, sa vi, så kände människan Guds vilja. Hon var skapad till Guds avbild. Men det innebar inte bara det att hon kände till Guds vilja. Utan det innebar också att hon var i stånd att hålla den fullkomlig. Att vara Guds avbild betyder, enligt Bibeln, det framgår av Kolosserbrevet och Efesierbrevet, att man är helig och rättfärdig. Att man alltså lever i fullkomlig harmoni med Gud. Att man av kärlek till Gud håller hans lag. Men denna bild förstördes i och med syndafallet. Heligheten är borta, rättfärdigheten är borta, kärleken till Gud är borta. Människan efter syndafallet har en natur, ett sinne som är fientligt emot den sanne Guden. Paulus säger i Romarbrevet 8:7, köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och det betyder alltså att den naturliga människans hållning är fientlig mot Gud. Och David säger om alla människors barn, alla är de avfälliga. Allesammans är de fördärvade. Ingen finns som gör vad gott är, det finns inte en enda. Psaltaren 14:3. Och Salomo säger i Predikaren 7:21, det finns inte en rättfärdig man på jorden som gör gott och inte syndar. Nu kan ju människan till det yttre lyda vissa av lagens krav och sålunda uppträda ganska fint och kärleksfullt till det yttre, åstadkomma vad vi kallar en borgerlig rättfärdighet, vara korrekt, artig, sköta sitt jobb, betala sin skatt, också vara hjälpsam. Men denna borgerliga rättfärdighet håller inte inför Gud. Därför att hon kan ändå inte hålla lagen i den rätta andan, det vill säga i kärlek till Gud. Utan hennes anda, hennes rätta natur är fiendskap, som vi sa, mot Gud. Det finns inte i hennes hjärta en sann fruktan för Gud och inte någon sann kärlek till Gud. Hon håller inte buden för Guds skull. Utan hon försöker uppfylla en yttre rättfärdighet för sin egen skull. Av fruktan för straff eller av själviskhet eller av självrättfärdighet. Och därför är det som människor betraktar som rättfärdighet, det är inför Gud en fläckad klädnad. Jesaja 64:6, det är en fläckad klädnad. Och inte heller kristna kan hålla lagen fullkomligt. Visserligen är det så med de kristna att de har en ny människa. De som är födda på nytt har en ny människa. Som vill hålla Guds bud. Deras tro är verksam genom kärlek, står det i Galaterbrevet 5:6. Men de är inte bara en ny människa, utan deras kött, deras gamla människa, finns också hos dem. Den har de kvar hela livet och den är alltjämt syndig och fördärvad. Och därför kan de aldrig bli fullkomliga. Paulus, han var en kristen. Men ändå medger han att han inte är fullkomlig i sitt liv. Men han säger att han utan uppehåll strävar efter att mera fullkomligt uppfylla lagen. Filipperbrevet 3:12, Romarbrevet 7:14 till och med 23. Och Guds tjänare David vet att varken han själv eller någon annan människa är rättfärdig inför Gud. Ingen rättfärdig finns. Psaltaren 143:2. Den bäste av alla kristna måste bekänna att han har mycket synd, många överträdelser, 1 Johannes 1:8, 9. Och den som säger att han inte har någon synd, han är en ljugare, en lögnare. Och så är det på det viset att varje synd, varje överträdelse gör honom skyldig till hela lagen. Den som har överträtt ett bud är skyldig till allt sammans. Jakob 2:10. Och därmed kommer vi till det sjätte, lagens förbannelse. När vi inte håller lagen så hotas vi av förbannelsen, straffet. Redan när Gud gav sitt första bud till Adam och Eva, så sa han, den dag du äter därav ska du döden dö. 1 Mosebok 2:17. Och vi läser i 2 Mosebok 20:5 i samband med de 10 buden. Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när de hatar mig. Och i 5 Mosebok 27:26 står det, förbannad var det den som inte håller denna lags ord och inte gör efter det. Och denna förbannelse innefattar Guds vrede, Guds misshag. Den innefattar timligt straff och evig fördömelse. Den själ som syndar ska dö, heter det i Hesekiel 18:20. Och i Romarbrevet 6:23, syndens lön är döden. Och de här hoten om straff, det är inga tomma ord. Till Gud är en laggivare, står det i Jakob 4:12, som kan frälsa och kan förgöra. Och Jesus säger i Matteus 10:28, frukta för honom som har makt att fördärva både själ och kropp i helvetet. Och Gud visar allvaret i sina hotelser när han straffar Adam och Eva, när han sänder syndafloden över hela världen, eller när han låter Sodom och Gomorra gå under, eller när han förstör Jerusalem med tempel och palats och allt. Och han visar allvaret vid den yttersta domen. Och varje enskild överträdelse av något bud drar över en människa Guds vrede och misshag, hotet om timligt straff och evig fördömelse. Du är inte en Gud som har behag till ogudaktighet. Den som är ond får inte bo hos dig. Psaltaren 5:5. Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Romarbrevet 1:18. Och det står ännu mer om detta i Romarbrevet 2:59. Nu tycker människor inte om denna strikta hållning av lagen. De försöker komma ur detta dilemma genom att tona ner lagens krav och tona ner lagens hot. Och då gör man ett allvarligt misstag. Och det följer av vad vi sa tidigare, att ingen människa, inget kyrkomöte, inte någon kan ändra på Guds lag, inte på dess krav, inte på dess hot, inte på domen. Istället så ska man ta till sig lagen som den är, men höra allt Guds ord som innehåller, först och sist, evangelium om hur det hopplöst förlorade, de som står under förbannelsen, har nåd och förlåtelse i Herren Jesus Kristus. Därför att han blev en förbannelse för oss och har uppfyllt lagen i vårt ställe. Och där får vi sluta för ikväll, och sen tar vi i fortsättningen upp lagens ändamål. Vad lagen då har för syfte. Och vi ska också tala om den kristna och lagen. Och därefter kommer vi att behandla vad Bibeln lär om synden.